Det här är ju en speciell dag. Hur många år är det som har fyllt år det här året 2023? Ja, det var ju väldigt många faktiskt. Vem är det som fyller år idag enligt traditionen? Det är ju Jesus själv. Hörrni, vi har en födelsedag som går bortanför alla gränser. En födelsedag som har satt spår i historien och fortsätter att sätta spår. Och rubriken för den här dagens predikan, den är hopp bortanför alla gränser. Jag har ju haft förmånen att som församlingens missionär ha uppdrag som har fört mig till väldigt många länder. Över 50 länder har jag fått förmånen att åka till och är de allra flesta kopplat till något uppdrag. Och uppdraget handlar precis om den sången som Joel och Sofia sjöng här. Go and tell it on the mountains. Gå och berätta. Berätta berättelsen om att Jesus är född. Jesus föddes. Men också berättelsen av vad var det ledde till? Och för bara några veckor sedan så var jag i Indien. I norra Indien, i huvudstaden Delhi. Och hade förmånen att möta någonstans 45 ledare, indiska pastorer och ledare som gör just det. Går och berättar trots att det är med risk för sitt liv. Och så fick jag och min kollega vara där i en led utav träningar där vi hjälper dem, ger dem verktyg just för ett speciellt sätt att förmedla evangeliet. Också som kan fungera i en annars utmanande miljö där väldigt många människor också får lida och kanske till och med släppa livet till på grund av tron på Jesus. Hoppet är fantastiskt. Man brukar säga att så länge det finns liv finns det hopp. Och när hoppet är ute då blir det mörkt. Och i vår tid så finns det anledning att tänka sig att det är ganska mörkt på ett antal områden. En del brottas med klimatångest. Andra känner rädsla för kriget i Ukraina eller kriget i Mellanöstern eller kriget någon annanstans. Någon har rädsla med att ska den här månaden gå ihop? Kommer pengarna räcka till maten? Eller något annat? Hopp. Är det där som liksom vi kan blicka mot, det kommer nog att bli bättre. Och den här förmiddagen skulle jag vilja försöka måla tre scener som signalerar hopp och som har precis med julens budskap att göra. Den första scenen, den är i Betlehem som jag har haft förmånen att besöka. Många brukar besöka den till jul. Där föddes Jesus. Och vi målar ibland bilden av att det var en fantastisk natt. Vi sjunger om den ohelga natt. Fantastisk text. Om du inte har tagit till dig och funderat över texten så är det egentligen en hel juldagspredikan i sig. Om hopp. Om frälsningen, om slaven som inte är en slav utan en broder som dessutom är älskad. Och i Betlehem så utspelar sig den här scenen med Josef och Maria. Och jag ska läsa den andra texten som Sam inte läste här ifrån Lukas 2. Klassiska julevangelietexten. Och ni får följa med, lyssna, titta på skärmen om ni vill. Lukas skriver så här. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde en son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem som han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta." Och de skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra. Och se, allt var så som det hade sagts dem. Den första scenen med Maria, Josef och det lilla barnet. Tänker Maria höggravid. Tänker att de behöver resa någonstans mellan 100 och 150 kilometer. Och hur reser man? Ja, det var inte någon bekväm bil som vi hade. Maria hade en åsna att sitta på. Ni som är mödrar här och har fött barn, tänker att resa någonstans 100-150 kilometer på en åsna höggravid. Och när ni kommer fram till platsen där ni ska vara så knackar ni på det ena stället efter det andra där det borde finnas plats åt er, men överallt är det fullt. Ingenstans finns det plats. Trött efter resan och höggravid, när kommer barnet? Och ingenstans att vara. Häromdagen så hörde jag en intervju med någon som hade rest upp ifrån norra Värmland och någonstans på en parkeringsplats längs med vägen, där förlöstes deras fjärde barn. Men det tog inte så lång tid innan ambulansen kom. Och det fanns sjukvårdare som kunde hjälpa till och ta över. Och allting gick bra. Men Josef och Maria, de är här och har ingenstans. Till slut så får de någonstans bland djuren. Om det nu var inne i ett stall som vi ofta målar bilden. Eller om det var underbar himmel där de tvistade och lärde. Men där föds Jesus. Och Jesus som vi har lärt känna som Guds son och som Bibeln talar om, Faderns son som sitter på den högsta tänkbara position i himlen. Ifrån den högsta platsen till den enklaste platsen på jorden. I den här kulturen där Jesus föddes så var det så att herdarna, De som hade boskap, det var verkligen inte de som liksom stod högst i ställningen i samhället. Utan de hörde till de här enkla folket, kanske jämförbart med de kastlösa daliterna i Indien. De som gör det smutsiga jobbet. De som städar toaletterna och städar kloakerna. Ungefär så var det med herdarna. I den miljön föds Jesus. Och i den miljön kommer ängeln. Och inte bara en ängel utan en hel här av änglar uppenbarar sig. För vilka då? Jo, just för herdarna. Och de blir chockade. Och ett av budskapen som kommer allra först, som faktiskt också Josef och Maria också när de har fått änglabesök får höra, det är: var inte rädd. Smaka på det. Var inte rädd. Finns det något du har anledning att vara rädd för den här dagen, den här julen, den här tiden? Då är ängelns budskap till dig: var inte rädd. För han som bär hoppet är född. Han har kommit till eran miljö, erat sammanhang, för att sprida ljus och hopp långt bortanför vad ni kan drömma om. Änglarna förundras. Herdarna förundras över änglarnas budskap som de också får förmedla till både Josef och Maria. En förunderlig scen. Tänker kungen. Var inte bara kungen utan kungars kung som föds i det enklaste enkla. De vise männen som står talas om i Matteus evangeliet, de gick ju naturligtvis till palatset i Jerusalem. Där som de trodde, där måste ju vara platsen där kungen har fötts. Men Gud valde en annan väg. Bland det enklaste enkla, där föddes den högste av alla. Ett budskap som är ganska förunderligt. Som jag tänker har något att säga till oss i vår tid. Det är inte de glamorösa platserna som Gud kanske står det allra närmast. Utan det kan vara i de mörkaste stunderna. Han står där. Finns där för dig. Beredd att beröra dig. Beredd att ta dig i handen. Beredd att gå med dig. Beredd att sprida lite ljus. Vi tar den andra scenen. Och vi backar tillbaka ungefär 700 år. Profeten Jesaja är en av de stora profeterna i Bibeln. En av de profeterna som kanske har fått förmedla flest berättelser, profetiska budskap om den kommande Messias. Och vi läser texten i Jesaja 9 och vers 6 och 7. Där står det så här: ty ett barn har fötts, en son är oss given, väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Och vi tar också Paulus sätt att beskriva denne fredsfursten. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig. Genom honom och till honom allt på jorden och allt i himlen. Fridsfursten, den andra scenen. Scenen som utmålas i det profetiska. Dels av Jesaja 700 år före. Och dels uppenbarat för Paulus någonstans 60, ja, kanske inte så långt, men några tiotal år efter att Jesus gick här på jorden. Två bilder som målar, vem är den här Jesus? Ibland när vi firar jul så fastnar vi kanske vid Jesusbarnet, det lilla söta Jesusbarnet som ligger där i krubban. Och vi kan absolut ta till oss den bilden. Men vet du, när Jesus föddes så gjorde han det för en större bild som var förutsagd före han skulle komma och som bekräftades efteråt. Och han beskrivs av Jesaja på flera sätt. Jag skulle vilja stanna ett ögonblick över det här uttrycket fridsfursten. Eller fredsfursten som används i vissa sammanhang också. Och det där ordet som har använts i grundtexten, det är ordet shalom. Shalom betyder både fred, fred mellan människor. Det betyder också frid inne i hjärtat, i själen. Men det betyder mer än så. Det betyder det där fulländade, harmoniska tillståndet där det inte råder någon konflikt, där det inte råder någon typ av negativ spänning, där det inte är någonting som skaver, utan tillvaron är paradisisk. Så som Gud hade tänkt. Ungefär så som det var i Edens lustgård när människan Adam och Eva tog sin boning där. När vi vet i skapelseberättelsen så säger Gud efter varje fas i skapelsen, det var gott. Han återkommer, det var gott. Och när profeten Jesaja beskriver fridsfursten eller Messias som ska komma, så är det just det uttrycket shalom, shalom fursten. Han som bär på och ska förmedla både frid i hjärtat, fred mellan människor, men också det där välbefinnandet. Det bästa tänkbara möjliga harmonin i livet som faktiskt bara är fullt möjligt i Guds skaparens absoluta närhet. Wow! Tänk dig det lilla Jesusbarnet. Från den högsta tänkbara gudapositionen in i det enklaste enkla. Krubban bland halmen. Med jätterna, med korna, med boskapen runt omkring. Där har vi honom. Försten med fred, med frid, med välbefinnande, som har kommit för att förmedla det till mig och till dig. När Joel och Sofia sjunger Go tell it on the mountains, så är det precis det här budskapet det handlar om. Fredens budskap, fridens budskap, välbefinnandes budskap. Det är inte begränsningarnas budskap. Det är inte du får inte eller du måste budskapet. Nej, det är fredens, fridens, välbefinnandets budskap som finns att få i fredsförstens absoluta närhet. När Jesus växer upp och börjar att verka, börjar att möta människor, så finns det berättelse efter berättelse där han också lever det här. Berättelse efter berättelse där han undviker väpnad konflikt. När Petrus i sin iver att försvara Jesus tar till svärdet och hugger av örat på soldaten, vad gör Jesus då? Då säger han åt Petrus, lägg undan svärdet. Och så helar han istället den här som har fått örat avhugget. Ett uttryck för hans inneboende uppdrag, för hans inneboende natur, fredsförsten, fridsförsten. omtalad av profeten långt innan han föddes. Omvittnad av Paulus. Uppdraget att försona allt. Att skapa fred, att skapa harmoni med allt. Allt det som blev fel i syndafallet. Det hade Jesus som uppdrag av att skapa. Vi går till tredje scenen. Det kan hända att du tänker så här när jag målar bilden av fredsfursten. Men hur kommer det sig att vi inte har slut på krigen 2000 år efter att Jesus föddes? Hur kommer det sig att det fortsätter att blossa upp den ena konflikten efter den andra? Hur kommer det sig att tusentals människor dör, får lida i det som händer och sker? Ja, det är inte så lätta frågor. Men jag skulle vilja ge dig bilden för ett ögonblick. Du vet att när man tar bort allt ljus, vad händer då? När allt ljus försvinner, då blir det mörkt. Och ju mörkare det är, desto mer kan hända som inte är gott. Det är den bilden som Bibeln talar om. Jag tror att också vi har en del erfarenhet av det. När det som döljs eller kan döljas i det fördolda, det som kan döljas så det inte blir uppenbart, då ligger det möjligheten av att göra saker som man annars inte skulle göra i ljuset. Titta på tv, nyheterna, lyssna på radio eller ta del av internet, så kommer du upptäcka att när människor vet att det här är i mörker, det här kommer inte upptäckas, då är man beredd att göra så många märkliga saker som man kanske inte skulle göra i det offentliga ljuset. När människor försöker att undandra sig ifrån det verkliga ljuset, när man försöker att distansera sig ifrån han som bär ljuset, då blir det mörkt. Och konsekvensen av det är att också tillvaron blir påtagligt påverkad av mörkret som då råder. Inte för att ljusets bärare ville det, men därför att människorna tog avstånd ifrån ljuset. För vet du, ett av mysterierna med just den här barnet som föddes och som beskrivs som fridsfursten, det är att han kommer inte för att utöva sin militära makt. Han kommer inte för att utöva sin styrkeposition, som han i och för sig skulle kunna göra utifrån vem man är och vem position som man har. Men han kommer med ett milt hjärta. Ett uttryck för det. Första advent så brukar vi läsa texten om när Jesus kommer ridande på en åsna. Och man ropar Hosianna, Davids son. Man hyllar honom. Man hyllar honom som en kung. Men han kommer ridande på en åsna. Och åsnan är tjänaren. Åsnan är liksom en ödmjuk tjänare. Och det är den rollen och gestalten som Jesus har när han går in till Jerusalem för att så småningom fullfölja sitt uppdrag i ödmjukhet. Att dö, men också uppstå för dig och för mig. Vet du, innan korset så kommer Jesus på åsnan. Men efter korset så målas bilden av Jesus, av Johannes i Uppenbarelseboken. Då målas bilden av kungars kung som kommer på den vita hästen. Och vad symboliserar den vita hästen? Ja, det symboliserar dels att kungar brukade komma på hästen. De red inte på åsnor. Och det vita symboliserar helheten, fulländningen, renheten. Låt oss läsa en text från Uppenbarelseboken, 19:e kapitlet, 11:e versen. Paulus eller Johannes sitter på ön Patmos. Han får blicka in i den himmelska världen för ett ögonblick. Och han ser ett antal saker, och det här är en av de sakerna han ser. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Och han som satt på den kallas trovärdig och sann. Och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor på huvudet. Han hade många kronor, och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är Guds ord. Och så tar vi lite senare där, Uppenbarelseboken 19:16. Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret. Konungarnas konung, herrarnas herre. Scenen med Jesus på den vita hästen, tänker jag, är oerhört hoppfull. Berättelsen, julens berättelse, julevangeliet, slutar inte med en söt berättelse om ett litet barn som föds i ett stall bland djuren och hamnar i deras krubba där de äter mat. Nej, den förutspås av profeten Jesaja och fler. Den bekräftas, och Johannes får förmånen att blicka in i framtiden. Det som ännu inte fullt ut har skett. Och där är bilden av att Jesus är inte besegrad. Tvärtom så är Jesus den högste av alla. Kungars kung. Herrarnas herre. Du kan fundera ut vilken kung, president, regent, herre genom hela historien. Nu levande eller kommande. Så står Jesus över dem alla. Kungars kung. På den vita hästen. Och vad var det? Det stod här. Han kallas trovärdig och sann. Har du funderat över vad som är sant i vår tid? Vad är det för någonting som du tar del av på olika ställen? Jag lyssnade för en tid sedan på en AI-expert. På vad som var möjligt med AI-intelligensen. Och jag ställde frågan till honom så småningom. Efter hans föreläsning. Vad är det då egentligen utav det man ser på internet som man kan lita på? Och han svar, inget. Det finns ingenting som man egentligen med AIs utveckling kan fullt ut lita på. Men vet du, kungars kung beskrivs utav Johannes som hans namn. Det som kännetecknar honom är att han är trovärdig och sann. Wow. Jag tänker att en sån kung vill jag ha. En sån kung vill jag följa. En sån kung vill jag hylla. En sån kung vill jag falla ner inför. Som är sann. Som är trovärdig. Och som regerar. Och när så behövs strider på ett rättfärdigt och riktigt sätt. Kungars kung. Tre scener. Jesus barnet föds i det enklaste enkla. Profeten talar om honom som fridsförsten. Och Paulus beskriver detsamma. Och Johannes får se honom som just kungen på den vita hästen. Vet du, vad berättar de här berättelserna? Jo, Gud har sträckt sig mot dig och mig. Han har sträckt sig så långt som det bara är möjligt för att Jesus, Gud själv, skulle födas in i din enkla, kanske utmanande närvaro. Ditt liv, ditt sammanhang. För att göra vad då? Jo, för att sprida ljus, för att sprida hopp, för att förmedla fred, frid och det där välbefinnandet. Och det spelar ingen roll hur det kan verka se ut just nu. Så är det ändå så här att det Johannes ger oss i Uppenbarelseboken, det är lite grann som den här facit. Så här kommer det att vara, så här kommer det att hända. Och bilden på den vita hästen, vad säger den oss? Ja, mörkret har inte segrat. Mörkret kommer inte segra. Utan det är Jesus Kristus som vid denna dag firar hans födelsedag som människa här på jorden. Han har segrat. Han kommer att segra. Och han kommer att göra det där möjligt som faktiskt Johannes beskriver i slutet utav det hela. En ny tillvaro som är präglad utav just det där uttrycket shalom. Där ingen sjukdom finns, där ingen nöd finns, där ingen smärta längre finns. Utan det här fulländade välbefinnandet finns. Vad är då en god jul? Ja, det är precis det här budskapet. Berättelsen om det bästa och största hoppet bortanför alla gränser. Berättelsen om hoppet som kan tränga in i den mörkaste situation. Som kan gå över de mest utmanande geografiska gränser. Med frälsning, med glädje, med förvandling. Med något nytt, med något bättre. Och jag skulle vilja avsluta den här juldagspredikan med att önska god jul på det här sättet. Sättet som har använts för att önska välsignelse i tusentals år. Som Arons präster fick i uppdrag, så här ska ni göra. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Guds faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen. God jul.